Nåd, nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Markus evangeliets 10. kapittel, fra den 17. versen. Når Jesus skulle vandre videre, sprang det fram en mann som föll på knä for honom og frågade: «Gode mestare, hva skal jeg gjøre for at få evigt liv?» Jesus sa til honom: «Varför kallar du mig god? Ingen er god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor.» Mannen sa: «Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung.» Jesus såg på honom med kärlek och sa: «Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.» Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: «Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?» Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: «Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.» Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: «Vem kan då bli frälst?» Jesus såg på dem och sa: «För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.» Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det finns ett intressant tv-program som handlar om familjer som äger alldeles för många saker. Programmet heter Sortera upp ditt liv. Deras hem, de är så fulla av saker att de har svårt att hålla ordning på allt. Så i programmet så får de i uppgift att röja så mycket de kan av allt de äger. Ja, att röja bort åtminstone det som de tycker är onödigt. Alla saker som de äger fraktas till en stor lokal och sprids sedan ut över en stor yta i kategorier. Och sen får de börja röja. Processen är ju å ena sidan jobbig för familjerna, för det är ju jobbigt att göra sig av med saker som man kanske helst skulle vilja ha kvar. Till exempel kan det vara jobbigt för barnen att göra sig av med några av sina leksaker. Helst vill man ju behålla alla sina leksaker. Men även för vuxna kan det vara svårt att göra sig av med saker. Men efteråt, när familjerna är klara, så brukar de faktiskt tycka att det känns ganska skönt att man har röjt undan vissa saker. För när de kommer hem och har fått på plats de saker som de har valt att behålla, ja, då blir det ju lättare att hålla ordning på sakerna, eftersom de har färre saker. Så det kan faktiskt kännas som en befrielse för oss människor att bli av med saker. Det kanske ni också har upplevt när ni har röjt hemma någon gång. En gång gav Jesus en rik man en liknande uppgift. Inte för att mannen skulle få lättare att hålla ordning hemma, utan för att de sakerna som han ägde, de blockerade hans väg till himlen, till Gud. Uppgiften som han fick var däremot lite annorlunda än den som familjerna i tv-programmet fick. Hans uppgift var mycket svårare, för han måste göra sig av med inte bara några saker, utan alla sina saker. Så då kan nog säkert alla förstå mannens reaktion. För när Jesus hade gett honom den här uppgiften så står det att han mörknade och han gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Men låt oss ta det hela från början. Det börjar ju med att den här rike mannen kommer till Jesus. Det är alltså inte Jesus som söker upp mannen för att ge honom en uppgift, utan det är mannen själv som kommer till Jesus för att få svar på en fråga som han säkert har gått och grubblat över ganska länge. Hur ska han få evigt liv? Vad ska han göra för att få evigt liv? Han börjar med att tilltala Jesus på ett ganska trevligt och positivt sätt. Gode mästare, säger han. Det grekiska ordet som översätts med mästare i folkbibeln skulle lika gärna kunna översättas med lärare. Det var egentligen mer ordagrant. Det används ungefär som rabbi. Den rike mannen såg alltså upp till Jesus som en god lärare. En som var kunnig i Gamla testamentet och som var duktig på att undervisa. Men han tilltalade honom inte som herre eller Gud eller frälsare, som Jesus faktiskt förtjänar att tilltalas. Så på sättet som han tilltalar Jesus så kan vi ju förstå något om mannen. Att han var ännu, åtminstone ännu inte en troende. För den rike mannen var inte Jesus mer än en god lärare. Men han tilltalar Jesus ändå på ett trevligt sätt, på ett positivt sätt. I och med att han kallar Jesus för en god mästare. Så då kan vi kanske tycka att Jesu reaktion är lite underlig. Jesus frågar, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Det kan ju låta lite bryskt av Jesus i och med att mannen har försökt vara trevlig. Men Jesus, han vill få fram en poäng. Och han anknyter både till mannens sätt att tilltala Jesus och till frågan som han ställer. Ja, vem är god egentligen? Vem är tillräckligt god för att kunna kallas god? Vem är tillräckligt god för att förtjäna evigt liv? Jesus säger, ingen är god utom Gud. Jesus själv är ju sann Gud, men den här mannen trodde uppenbarligen inte det. Så därför säger han, ingen är god utom Gud. Den rike mannen hade en gärningslära. Han hade en föreställning om att han kunde förtjäna evigt liv genom sina gärningar. Det enda som han var osäker på, det var hur mycket som krävs för att kunna förtjäna evigt liv. Hur god behöver jag vara för att förtjäna evigt liv? Det var väl mest det han funderade på. Och det är ju alltid det som människor kommer att vara osäkra på ifall de föreställer sig att de kan bli frälsta genom sina egna gärningar. Så då svarade Jesus, ingen är god utom Gud. Jesus menar, ingen människa är lika god som Gud och ingen människa kan leva upp till Guds krav på godhet. Så du kommer inte att lyckas göra tillräckligt mycket gott för att få evigt liv. Ingen är god utom Gud. Ja, Jesus skulle kunna ha sagt allt det där rakt ut på en gång. Han skulle kunna ha påpekat för den här mannen på en gång att han inte skulle kunna uppfylla Guds krav som ett sätt att förtjäna evigt liv. Men han ger honom inte en sån förklaring faktiskt. Varför gör han inte det? Varför säger han det inte bara rakt ut direkt? Jo, för ibland så kan det vara ännu mer effektivt att inte säga något rakt ut för att få folk att tänka själva. Att påminna folk om saker som de redan vet. Att leda dem till att dra en slutsats utifrån det som de redan vet. Det är det som Jesus gör här. Han leder mannen till att komma fram till slutsatsen själv. Utifrån det som han redan vet om Guds lag och om sig själv. Och han leder mannen till att rannsaka sig själv. Sen börjar Jesus gå igenom några av buden från de 10 budorden. Men inte alla. La ni märke till att Jesus hoppade över de första buden. Han börjar inte från det första budet utan han börjar faktiskt från det 5:e budet. Du ska inte mörda. Varför hoppar han över de första buden? Jo, det är också pedagogiskt. Det är liksom för att bygga upp till en poäng. För att Jesus visste att den här mannen hade ett stort problem, särskilt med ett av de första buden. Så då börjar han med det som mannen tyckte var enkelt, för att sedan fortsätta med det svåra. För när Jesus börjar med de senare buden, så tyckte den rike mannen att det här var bud som han hade varit ganska duktig på att leva efter. Han säger, allt det här har jag hållit sedan jag var ung, påstod han. Här skulle Jesus kunna påpeka att buden i lagen kräver egentligen ännu mer än det som mannen föreställde sig att de krävde. Han trodde att han hade hållit buden, men Jesus skulle kunna påpeka att nej, det har du faktiskt inte. För lagen kräver mer än att vi bara håller buden på ett ytligt sätt, med yttre gärningar som andra människor kan se. Guds lag kräver mer än så. Den kräver fullkomlighet, inte bara gärningar utan och även i tankar och ord. Men Jesus behövde inte påpeka allt det här för mannen. Det räckte med det som han sa. Han säger, ett saknar du, gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Ja, vad var det som mannen saknade? Ett saknar du, säger Jesus. Vad var det? Vilket bud var det som mannen framförallt kämpade med? Gå och sälj allt du äger, säger han. Om man tycker att det är svårt att göra sig av med rikedom och ägodelar, vilket bud är det då som är svårt? Jo, det är det första budet. Det första budet låter så här. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och det var det mannen hade. Han hade andra gudar vid sidan av Gud. Han hade sina ägodelar, sin rikedom. Ja, de 10 budorden som vi hittar i andra Moseboken, det är en uppräkning av saker som vi inte får göra. Nästan alla av dem börjar med, du ska inte. Men Guds lag säger också vad vi ska göra istället. För det första budet, det uttrycks på ett annat sätt, på ett annat ställe i 5 Moseboken, där det står, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Och det här förekommer på andra ställen i Bibeln också, även i Nya Testamentet. Så det första budet kan uttryckas på 2 sätt, och det kan de andra buden också. Det är förbjudet att ha andra gudar, och det är påbjudet att älska Gud. Så Guds lag både förbjuder oss det onda och påbjuder oss det goda. Du ska inte, och du ska. Att älska Gud över allting och att inte ha andra gudar, det var det som den rike mannen hade svårt för. Han älskade sina ägodelar. Han älskade sin rikedom mer än han älskade Gud. Ja, för honom var hans ägodelar och hans rikedom hans avgudar. Han hade avgudar som han älskade mer än Gud. När Jesus då förmanade mannen att göra sig av med sina avgudar, gå och sälj det du äger, ja, då blev det för svårt. Det var där skon klämde. Det står, vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Så mannen trodde kanske att han hade hållit alla buden, men det hade han ju inte. Inte ens på ett ytligt sätt, med yttre gärningar som andra människor kan se. Och det var ett särskilt bud som han hade svårt för. Och som det står i Jakobs brev, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Men även om mannen skulle lyckas med den här svåra uppgiften som Jesus gav honom, att sälja alla sina ägodelar och ge till de fattiga, så skulle givetvis inte det vara ett sätt för honom att förtjäna evigt liv. Han skulle oavsett behöva dra slutsatsen att han älskade sina ägodelar mer än Gud, vare sig han klarade av att göra sig av med dem eller inte. Jesus predikade lagen för honom, för att han skulle inse sin otillräcklighet, precis som vi alla behöver göra. Så det var egentligen inte själva uppgiften som var huvudpoängen, utan Jesus ville få honom att rannsaka sig själv och komma till en slutsats. Men vem kan väl inte känna sig igen i den rike mannen? Även om vi kanske inte är lika rika som honom, så tror jag ändå att vi skulle ha svårt för att sälja alla våra ägodelar vi också. Vi kanske skulle kunna klara av att göra det som familjerna i TV-programmet gjorde. Att göra oss av med ungefär hälften av allt det som vi äger. I alle fall når vi eier så mange saker at det blir svårt å holde ordning på alt, ja, da innser vi nok at vi har alldeles for mange saker. Men at selge alt, og dessutom gi pengene som vi får fra forselgningen til de fattige, hvem skulle vel tykke at det var enkelt? Vi ikke så mye bedre enn den rike mannen. Men det finns fortfarande ett problem. Även om vi skulle lyckas göra oss av med alla våra ägodelar, så går det fortfarande att hitta avgudar i den här världen. För avgudar är faktiskt inte begränsat till bara saker eller pengar, utan det kan vara vad som helst här på jorden. Det kan vara huset som du bor i, det kan vara din trädgård, det kan vara dina intressen. Det kan till och med vara människor, kändisar, fotbollslag, fotbollsspelare. Det kan vara din familj, dina vänner. Det kan vara dig själv. Det kan även vara naturen som Gud har skapat. Allt här på jorden kan bli en avgud för oss. En avgud är något eller någon som vi tycker är viktigare än Gud. Den här texten handlar ju om en rik man, men det jordiska, det kan vara en frestelse inte bara för rika utan även för fattiga. För om man är fattig så behöver man ständigt tänka på det jordiska, särskilt på pengar. Hur kan jag skaffa mer pengar? Hur kan jag få mat på bordet idag och imorgon och nästa vecka? Hur ska jag kunna betala mina räkningar den här månaden? Om man är fattig så behöver man ständigt tänka på pengar för att rent av överleva här på jorden. Det är alltså nödvändigt för fattiga, ja, och egentligen för alla människor. Det är nödvändigt för oss att skaffa pengar och att använda pengar. Även det att äga vissa saker är ju nödvändigt för oss, så att vi till exempel kan laga mat eller sova i en säng. Så Gud förbjuder oss inte att äga saker eller att ha pengar. Det är inte egentligen det som är Jesu poäng. Jesu poäng med att ge den här uppgiften till den mannen, det är som sagt att han skulle rannsaka sig själv. Och det är också, vi ska också tänka på att när Jesus säger det här till den mannen, så säger han det till honom. Jesus står inte inför en massa människor och säger till många människor att de ska gå och sälja allt de äger och ge till de fattiga. Det här var en specifik uppgift eller befallning som man gav till den här mannen. Och det var framförallt för att han skulle inse att han hade ett problem med sina ägodelar och sin rikedom. Men det finns en frestelse med att fokusera på det jordiska. För det kan leda till att vi sätter vårt hopp till det som vi äger, istället för att sätta vårt hopp till Gud. Och det var det som den rike mannen gjorde. Och det är det som Jesus vill förmana honom att inte göra. Och det vill han också förmana oss att inte göra. Det står också om skatter i dagens text. Och det är ett tema. Han säger, gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Mannen hade skatter på jorden, men Jesus ville att mannen skulle få en skatt i himlen. Och skatter, det är ett återkommande tema i Bibeln. Det är skillnad mellan jordiska skatter och himmelska skatter. Det förgängliga och det oförgängliga. Det som kan gå sönder och det som inte kan gå sönder. Det kortvariga och det eviga. Ja, våra ägodelar och pengar kan i bästa fall skänka en kortvarig glädje i det här livet, men de kan inte ge en evig glädje i det nästa livet. Jesus predikade om skatter i sin bergspredikan till exempel. Där sa han, samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Våra jordiska skatter kan stå i vägen för de himmelska skatterna. För mycket fokus på det jordiska kan leda till att vi slutar lyssna till Guds ord eller att vi lyssnar till det mindre ofta. En sån varning finns i liknelsen om såningsmannen där Jesus säger: "Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt." Men Jesus vill inte bara påpeka den rike mannens problem med hans jordiska skatter, utan Jesus kom faktiskt också med en inbjudan. Han säger: "Kom sedan och följ mig", säger Jesus till honom. Så Jesus ville verkligen att mannen skulle bli omvänd så att han kunde börja följa Jesus. Han ville ha med honom att göra även fast han var en syndare. Och så är det med oss också. Även om vi är syndare så vill Jesus ändå ha med oss att göra. Det är trösterikt och underbart. "Vad ska jag göra för att få evigt liv?" Det var mannens fråga. Och vad är svaret på den frågan? Kan vi förtjäna evigt liv genom att göra tillräckligt många goda gärningar? Nej, det kan vi inte. Gärningsläran, det är en lära som särskilt aposteln Paulus avvisar i flera av sina brev, till exempel i Galaterbrevet i det andra kapitlet. "Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig." Kan knappast bli tydligare vad han menar. Och Jesus själv förklarade för människor vid flera tillfällen hur man får evigt liv. Till exempel det här välkända stället i Johannes kapitel 3: "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." Vi får alltså inte evigt liv genom våra egna gärningar, utan vi får evigt liv när vi tror på Jesus och hans gärningar. Eftersom vi inte klarar att leva upp till Guds krav om fullkomlighet, så har Gud kommit med en lösning på det problemet. Han har sänt sin son Jesus för att göra goda gärningar, för att undvika onda gärningar och för att ta alla våra synder på sig. Ja, Gud har sänt sin son till oss för att vi ska tro på honom. Och när vi tror på Jesus, då har vi en skatt i himlen som Jesus också ville att den rike mannen skulle få. Ja, tron på Jesus, det är vår allra största skatt. Tron på Jesus, det är en skatt som är mer värd än alla pengar och alla ägodelar här i världen. Som aposteln Petrus skriver: "Ni vet ju att inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist." Vi tror på Jesus Kristus och vi tror på hans blod, det som Petrus skriver om här, Kristi dyrbara blod. Det var blodet som rann för att ta bort våra synder. Det var blodet som rann för att friköpa oss. Det är blodet som är dyrbart och mycket värt. Ja, det är blodet som är lika mycket värt oavsett hur det går här i världen. Även om det skulle gå sämre för Sveriges ekonomi eller världens ekonomi som det gör just nu för tiden. Även om det går dåligt här i världen, så är Kristi blod alltid dyrbart och lika mycket värt. I Kristus så äger vi en stor rikedom. Som Paulus skriver i Romarbrevet: "Gud ger av sin rikedom till alla som åkallar honom." Nu vet vi inte om den rike mannen kan ha kommit tillbaka till Jesus og blivit en troende og Jesu følgere vid en senere tidpunkt? Kanskje, kanskje inte. Det står bare at han gikk bedrøvet bort. Så det låter inte så... Det låter inte som at vi kan hoppas for mycket på at han blev en troende senere. Men varför predikade då inte Jesus evangeliet för den här mannen vid det här tillfället? Om det här kanske var Jesu enda tillfälle att prata med den här mannen, varför passade han då inte på att undervisa honom om den enda vägen till det eviga livet? Ja, för så behöver ju vi resonera. Om vi träffar människor, när vi vittnar för människor som ännu inte har fått höra om Jesus, och det är människor som vi kanske inte kommer att få tillfälle att prata med igen, då behöver de få höra inte bara lagen utan också evangeliet. Hur ska människor annars kunna komma till tro? Vi kan inte chansa på att de kommer att få höra evangeliet från någon annan vid ett annat tillfälle. Nej, vi behöver ta väl vara på varje tillfälle. Men det här samtalet mellan Jesus och den rike mannen är annorlunda. För Jesus, han är sann Gud. Han vet allt. Han visste vad som skulle hända med den här mannen senare. Antingen skulle han komma till tro vid en senare tidpunkt eller så skulle han inte det. Oavsett vad så visste Jesus det. Han visste också vad som fanns i den rike mannens hjärta. Vilka synder han kämpade med, som vi kan se i samtalet. Han kunde genomskåda honom och se vilken synd han hade. Och Jesus kunde genomskåda honom och se om han ångrade sin synd eller inte. Ja, så var det ju hela tiden att Jesus kunde genomskåda människor när han pratade med dem. Han kunde se rakt in i deras hjärtan så att han kunde bedöma vad människor behövde just i den stunden. Lag eller evangelium. Eller både och. Den förmågan har ju inte vi. Vi kan inte genomskåda människor. Vi kan inte se in i människors hjärtan. Så vi ska inte våga chansa att människor inte är redo för att höra evangeliet ännu. Utan vi vill ta väl vara på varje tillfälle. För varje tillfälle kan vara det sista tillfället. Ja, varje dag kan vara den sista dagen som vi lever här på jorden. Den här predikan har handlat om rikedom, om skatter, jordiska skatter och himmelska skatter. Bibeln uppmanar oss att söka de himmelska skatterna. Och i Kristus så har vi den största himmelska skatten, tron på honom som ger oss evigt liv. I Kristus så har vi den sanna rikedomen som alltid är dyrbar och lika värdefull. Låt oss be. Käre Gud, hjälp oss att fästa ögonen på våra himmelska skatter som är mycket mer värda än våra jordiska skatter. Amen.